I'm trying to locate some sailors.
Så jag kan liksom inte släppa det här att vi redan är på avsnitt 17.
Nej, det har gått fort faktiskt. Ett år, det är inte så mycket.
Nej, det är typ ett i månaden.
Ja,
något sånt.
Faktiskt.
Välkomna till Pari Pixlar, ska ni vara i alla fall. Det är, här är en podcast, vi pratar om tv-spel.
Ja, och vi är en del av videospelsklubben. Och vi som pratar är, det är jag, Filippa.
Och jag, Robin, som vanligt.
Som vanligt.
Hur mår du idag?
Alltså jag är väldigt, väldigt trött. Helt ärligt. Jag har tagit hand om vår son och han har krävt väldigt mycket av mig idag. Så jag är trött. Men jag är glad ändå. Hur mår du?
Lite samma faktiskt. Det är så här mycket jobb nu och sådär. Så att det är... Men man finner ändå tid till att sätta sig ner i vårt kök som blir en studio över en kväll så här då och då.
Ja, men det är ju roligt att spela in.
Ja, precis.
Man tar
precis.
Sig den tiden.
Vi hoppas att ni som har lyssnat också haft en bra sommar. För nu börjar vi faktiskt gå mot lite mörkare tider.
Äntligen. Jag avskyr sommar. Så nu ska det bli riktigt skönt att få gräva ner sig i giallofilmer, tända ljus och Dr. Martens skor.
Du tänker så, du?
Jag tänker så. Det är allt jag går och längtar efter på året.
Ja, det är faktiskt ovanligt mörkt ute nu faktiskt. Väldigt mysigt sen när man sitter i mörkret så här och spelar in.
Ja, faktiskt, jag håller med.
I det här avsnittet ska vi prata om ett spel till Sega Dreamcast som heter Shenmue.
Ja, precis.
Som jag tror att inte så jättemånga faktiskt har spelat.
Nej, men jag blev förvånad över att ganska många på vår Facebook-sida visste om spelet. Och det roliga var att folk hade blandade kommentarer till också. Men det ska vi ta lite sen.
Ja, precis. Vi ska rulla igång alldeles strax. Men jag tänkte bara först tipsa också att man kan fortfarande köpa såna här grymt fräcka t-shirts. Paripixlar t-shirts på videospelsklubben.se.
Ja, precis.
Jag tänkte bara slänga in det. Ska vi prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden?
Ja, det har inte blivit så mycket.
Nej.
Tyvärr måste vi erkänna.
Jag har ingenting faktiskt. Jag har gått igenom. Jag hittade en jättestor hög med massa gamla brända PlayStation 1-spel som jag gick igenom. Och hittade faktiskt att jag hade Konamis gamla Policenauts på engelska. Så den ska jag sätta mig ner med. Sen ska jag också spela Halo.
Ja, det är klart. Men Policenauts, det ska vi ju definitivt göra ett avsnitt på, tycker jag. Det hade varit jätteroligt.
Ja, om ni som lyssnar vill att vi ska göra ett avsnitt på det spelet så...
Ja, men det gör vi ändå.
Absolut, det är ett väldigt speciellt spel. Skapat av Hideo Kojima, bland andra.
Ja, det säger allt. Jo, du har faktiskt visst spelat ett spel. Ett spel som de flesta av oss känner till. De flesta av oss kanske spelade som små. The Rapper the Rapper spelade du ju.
Ja, just det. Det är precis sant. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Gammalt så här, rytmspel till PlayStation 1.
Väldigt underhållande skulle jag vilja säga. Det hjälper om man nynnar högt.
Absolut. Det är ett spel som säkert många känner till. Man är en liten kille, en hund typ. Och man ska bli rapmästare för att imponera på sin tjej. Och spelet är väldigt beroende av... timing. Du ska alltså trycka i, det är så en rytm som går och du ska rappa i takt. Något som blir nästintill omöjligt om du spelar på skiva på en PS3, som att det blir så mycket vad ska man säga, latency. Det blir som ett lagg från kontrollen till konsolen och allting, så att det blir nästan 100% ospelbart. Så man ska egentligen spela på ett gammalt PlayStation 1 med en gammal TV, ja, för att kunna få. Annars blir det lagg. Och det är jätteirriterande. För man sitter där och liksom, jag har aldrig haft problem med det här spelet förut. Men nu är det verkligen så här. Jag sitter och är liksom, jag är musiker själv. Jag är väldigt, väldigt bra på.
Nu måste
på
Robin takt. Förklara sig.
Jo, men det är ingen bortförklaring. Det är snarare bara ett konstaterande att det är många som har problem med rytmspel när de har spelat på PS3.
Ja, men det är ju inte för en PS3 från början.
Nej, precis.
Så då är det självklart. Men ändå, jag tycker att det är ett mysigt spel och alla karaktärer är ju superhärliga. Speciellt han i början.
Karatemästaren Onion hade.
Heter han Chop Chop Master Onion?
Nej, jag tror banan heter så. Men...
Chop Chop Master Onion. Rolig anekdot. I min systers mobil så heter jag Chop Chop Master Onion.
Ja, det är ju märkligt.
För att jag gillade spelet så mycket.
Eller för att du luktar lök.
Nej. Det där ska du få för. Det där, Robin.
Okej, Filippa, vad har du spelat?
Jag har inte spelat sådär jättemycket. Jag har börjat på ett spel som jag plockade upp för länge sedan. Ett RPG. Jag åkte in till stan. Jag kände att nu vill jag hitta ett nytt RPG, JRPG. Så jag köpte på mig ett spel som till början såg väldigt, väldigt flickigt ut. Det heter Atelier Meruru. Får vi se. Ja, The Apprentice of Arlen heter det. Jag har inte kommit sådär jättelångt. Jag har inte kommit in i det ännu. Men det är väldigt, väldigt flickigt, tror jag. Men jag ska inte släppa taget om spelet riktigt än. För vår gode vän Axel har ju faktiskt sagt att det är bra. Så jag ska fortsätta med det. Det är väl helt okej. Det är mycket sådär, man samlar örter och alchemy är en stor del av spelet.
Det är sånt som du pysslar med alltså privat också. Så...
Ja, precis. Så jag kanske gillar det ändå. Vet inte.
Ja, du får väl ge den lite tid till och återkomma.
Ja, precis. Det enda jag stör mig på, det är röstskådespelarna. Mm. Alltså det är fruktansvärt. Det är hjält. De skriker och det är så pipigt. Alltså det är...
Men spelar du på engelska eller japanska?
Jag ändrade det till japanska sen för att jag stod inte ut.
Är inte japanska mer pipigt, tänker jag?
Jo, men det känns som att det liksom... Det faller mer... Åt det hållet, alltså det faller mer naturligt,
ja,
när
förstår.
Det är på japanska.
Ja, det brukar göra det faktiskt.
Ja, faktiskt. Men innan vi går vidare så kom jag ju på en annan sak, spelrelaterad sak som du och jag inte har spelat men upplevt, om man säger så.
Mm-hmm.
Den här nya PT-demon.
Ja,
jag
just
måste
det.
Ju bara nämna den.
Ja.
För er som inte vet så har de ju annonserat ut ett nytt Silent Hill-spel, Silent Hills. Regisserat av Hideo Kojima, Guillermo del Toro med Norman Reedus i huvudroll.
Och känner man inte igen honom så är det från, han spelar han Daryl i The Walking Dead bland annat.
Eller i Boondock Saints, ja. Också, väldigt känd roll. I alla fall, det här är tre liksom så här bombnedslag, så det här kan bli jättebra. Och för en tid sen så släpptes en demo som inte hade några anknytningar till det här, vad någon visste, som kallades PT. Och det visade sig vara en demo på det här spelet. Och vi har inte spelat det, men vi har sett en walkthrough. Och typ dog inombords. Det var skitäckligt.
Ja.
Jag blev jätterädd.
Jag läste sen också efter den här genomspelningen så står det ju att det här demot är inte... Det representerar inte produkten, stod det. Alltså, som att...
Det är inte ett utdrag ur spelet.
Nej,
det är
precis.
Mer bara, de vill visa hur spelet kommer att bli ungefär.
Jag vet inte om det är tänkt att man ska spela det i första persons... För att jag menar, om man tar in en sån stor skådespelare som Norman Reedus, då vill man kanske använda hans ansikte istället för att bara ha det i first person.
Men hela atmosfären... Det känns nästan mer övernaturligt nu än vad det har gjort i de tidigare Silent Hill-spelen. Alltså, Silent Hill är ju övernaturliga spel, men där känns det mer öppet. Du är i en stor stad, du kan gå lite vart du vill. Du måste ju själv liksom ta reda på vart du ska. Du har en karta. Här kändes det mer klaustrofobiskt. Du är instängd i en korridor. Det finns bara en väg ut och du måste gå den vägen.
Mm.
Det var lite mer... Ja, men det var en annan känsla.
Ja, det kändes... Alltså bara genom att titta på en walkthrough, det kändes otroligt obehagligt.
Ja.
Och jag vet inte ifall jag kommer våga spela det här spelet faktiskt.
Nej, alltså jag säger nu att jag kommer ju aldrig röra det. Jag sitter gärna och tittar på för att...
Alltså Hideo Kojima har ju blivit tillfrågad tidigare till att regissera eller ta över Silent Hill. Eftersom att de senaste spelen har varit av... vad många anser en sämre kvalitet än de första tre spelen. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul att se vad de här människorna nu kokar ihop. Del Toro är ju också, han är väl känd mest för filmen Pans labyrint.
Ja, ja.
Han har gjort mycket annat, men ja, det var väl där han liksom breakade till en större publik.
Alltså när du säger här med Silent Hill, att de senare kanske inte var lika bra. Det är nog inte alla som håller med där. Det är, jag vet, många som tycker om de senare spelen, som älskar Downpour. Så jag skulle vilja säga att det är en förändring, kan man ju säga. Men det tror jag mest har att göra med, alltså, hela kontrollen. Alltså man kan inte jämföra Downpour med Silent Hill 1. Silent Hill 1 och 2 är läskigt för att kontrollerna är mycket sämre liksom. Det har vi pratat om förut.
Vi får se.
Vi går vidare.
Jag tycker ni ska få kolla in det på YouTube. PT heter det bara.
Ja, om ni vågar.
Ja, det är jävligt creepy. Men jag tycker att vi har fått så jäkla mycket kommentarer till det här avsnittet. Så jag tycker att vi börjar beta av dem nu, om vi någon gång ska börja prata om Shenmue.
Ja, och det kanske ramlar in fler, men ja, då får vi svara på dem i efterhand.
Ja, vi har liksom 10 eller 11 kommentarer. Ja. Så att,
och i fortsättningen så kommer vi nog bara ha högst 10 kommentarer. Ifall men, vi får fler. Men fortsätt att skriva in, självklart. Och då svarar vi ju på de som vi inte svarar på i podden.
Absolut, absolut.
På ett annat sätt.
Absolut. Vill du läsa första och sen turas vi om lite då, eller?
Ja, men så gör vi.
Jag måste be om ursäkt att när jag läser kommentarer så stakar jag mig väldigt mycket. Och det är för att jag är jag har svårt för att läsa saker som andra skriver. Jag är väldigt bekväm med att läsa saker jag själv har skrivit. Men jag vet inte varför. Men så att det är ingenting emot er som har skrivit kommentaren. Det är bara jag som är kass på att läsa, så att ni vet. Men ja.
Vissa skriver väldigt mycket som de pratar. Och ja, om det inte är så som du själv pratar, så kan det inte, det kanske inte är lika.
Ja, men precis. Du kan läsa första då.
Ja.
Från.
Det här är från Robin Blomqvist. Hej på er. Hej. Detta är väl inte relaterat till något direkt avsnitt, men tänkte ändå skriva av mig lite. Har aldrig varit en höjdare med att kommentera på varken podcasts eller spelforum, men tänkte att det var dags att få tummen ur nu. Har hur som helst följt er podcast sedan avsnitt 3. Fick ny som er i en annan fin liten podcast vid namn Pixelklubben 64. Ja, en bra podcast. Till en början vill jag tacka er för att ni gör min arbetsdag så mycket bättre sen, som många andra sagt tidigare, att ni tar er tiden att göra detta trots tillskottet i familjen. Väldigt uppskattat. Alla avsnitt hittills håller hög nivå och kvalitet, men ska jag välja ut några personliga favoriter så får det nog bli avsnittet med Shadow of the Colossus soundtrack, Resident Evil 2 och det med Final Fantasy 9. Om jag sen ska önska inför kommande avsnitt så hade det varit ett avsnitt där ni, jag riktar rödpunktsiktet mot dig Filippa, tar sig an ett Zelda-spel och verkligen klarar av det. Majora's Mask hade väl varit toppkandidaten i serien att klara av. Spelet har en väldigt speciell atmosfär och världen med dess karaktärer det utspelar sig i är väldigt mörk och skruvad. Ett spel som växt med åren helt klart. Och Ocarina of Time stod sig länge som mitt favoritspel i serien, men idag är jag kluven. Utöver detta spelet så hade även Wind Waker HD till Wii U samt Ocarina of Time remaken till 3DS varit intressant. Ja, listan är lång. Ett annat avsnitt hade varit att få höra lite över er relation till Batman och Spider-Man. Då menar jag specifikt dess tecknade serier som gick på TV under mitten och slutet av 90-talet och även dess spel Batman till NES och Spider-Man och Venom Separation Anxiety till SNES, för att nämna några bortglömda pärlor. Turtles må ha lämnat ett stort intryck på min uppväxt med actionfigurer, tv-spel och den tecknade serien. Men då jag är född 1989 så känns det som att jag kom in lite för sent i Turtles-serien för att kunna yttra mig som många andra. Min motsvarighet blev istället Batman The Animated Series som gick på TV4 under 90-talet samt Spider-Man som gick på Fox Kids. Den förstnämnda serien, Batman, håller till skillnad från Turtles riktigt bra än idag med dess speciella animerade stil och mörka ton. Den förtjänar mer uppmärksamhet tycker jag. Kanske inte intressant för alla som inte är insatta, men hade även varit roligt att höra mer anekdoter om WoW från Filippa, speciellt under den gyllene perioden i Vanilla då en annan var som mest aktiv. Med det sagt, så fortsätt med det ni gör så kommer jag absolut fortsätta lyssna. Och tack än en gång för en kanon podcast.
Vilket långt meddelande, men alltså...
Ja, vad härligt.
Vad kul.
Verkligen.
Vilken härlig kommentar. Ska vi liksom ransaka den här kommentaren då? Då har vi ju då... jag tänkte på det, han vill att vi ska spela ett Zelda-spel. Ja. Och det har vi väl liksom planerat.
Ja, men det ska vi.
Inför.
Det lovar vi att det kommer. Just för att, ja, det är ju dels mitt största skämsspel. Spelen, ja. Så det kommer, det lovar vi.
Jag tänkte lite på det. Jag har inte spelat Majora's Mask så jättemycket faktiskt. Det är ett av de här Zelda-spelen jag spelat lite mindre av. Så att, antingen det, eller ett Zelda-spel som faktiskt inte står med här. Som vi kanske kan lämna lite till... Vi utesluter
lite Ocarina hemlighet. Time.
Ja, precis. Det, vi får se. Men det är ett Zelda-spel, absolut. Det är flera som har sagt att de vill höra Zelda, att vi pratar om Zelda. Så att,
verkligen.
Självklart ska vi spela Zelda.
Det där med Batman, det har ju jag... Alltså jag känner igen mig väldigt mycket. Jag är ju själv född på 90-talet. Så jag har ju inte alls så där jättemycket att säga om Turtles, precis som han. Men Batman kommer jag ihåg. Så
ja,
det kan
absolut.
Man mycket möjligt prata om i något avsnitt.
Jag minns ju väldigt tydligt också Batman The Animated Series.
Den låten.
Ja, precis, skulle precis säga det. Den introlåten är helt fantastisk. Det skulle vara kul faktiskt att prata om Batman och kanske då nämna lite om något av spelen, men också lite av de riktiga filmerna. Alltså,
ja, det skulle man.
Allt ifrån Tim Burtons Batman till Christian Bale som en flåsande Batman. Men alltså kanske prata lite om det. Och sen Spider-Man, absolut. Ja. Där är också, jag älskade Spider-Man också väldigt, väldigt mycket som barn. Och det gick ju på TV4 också. Ungefär i samma era som Batman. Jag har för mig att på lördagar när man var liten så gick Spider-Man på 4:an och Batman gick på 5:an. Kan det stämma?
Men har inte Spider-Man gått på 3:an också?
Mycket möjligt. Jag minns bara att det gick på 4:an.
Ja.
Lördag morgon.
Ja, så kanske det var. Så, var det.
Så Spider-Man, absolut. Där finns det också en hel del roliga spel. Speciellt på Super Nintendo och Sega Mega Drive. Som man
Precis.
Skulle kunna spela.
Sega Mega Drive.
Sega Mega Drive, säg det snabbt 3 gånger.
Och WoW-anekdoter från Vanilla. Ja, visst, det kan jag ta. Jag var 12 år när jag började spela. Och jag var inte så duktig.
Det lät som att det var typ så här någon så här inte AA-möte, men så här, jag var 12 år när det började. Jag var 12 år när jag började och det har varit ett missbruk sedan dess. Nej.
Hej, jag är beroende av WoW.
Men vi får väl kanske prata lite mer om World of Warcraft då.
Jag kan ju
ingenting egentligen. Jag fick faktiskt en YouTube-video skickad till mig av vår kollega Joakim Olsson med all lore på 40 minuter.
Vad är det sant? Den måste jag säga. Jag älskar lore.
Precis. Men alltså, vilken härlig kommentar, och den är väldigt inspirerande. Och
verkligen, tack så jättemycket.
Det är sånt här som får en till att man liksom vill fortsätta med det här. Och vi ser väldigt mycket fram emot att du skriver till oss flera gånger. För det var jävligt kul med en sån här lång kommentar.
Ja, det är jätteroligt.
Det gör ens dag liksom. Och sen Pixelklubben 64. För er som inte har lyssnat på den, så
gör det.
80- och 90-tals retro på svenska. Liksom. Allt ifrån Kär och galen med Lotta Engberg till Refresher och till Banana Skids och ja, 90-talet. Härligt. Ska vi gå vidare till nästa kommentar?
Ja.
Från Emil Schönning har vi här. Hej Paripixlar. Jag är en kille på 37 år som har ett litet problem. Det är så att jag inte har gjort det ännu. Jag har tänkt på det jättemycket. Och jag har försökt att komma till flera gånger. Pratat med vänner som är lite mer erfarna. Men det hjälper inte. Jag kan inte bara komma igång med Skyrim. Jag har köpt Ultimate Edition. Jag har testat att det fungerar. Men jag vill så gärna att det ska se supersnyggt ut. Så jag har försökt ladda ner lite add-ons. Men det är för krångligt. Och jag kan inte sitta i timmar och bara tweaka grafiken. Kan jag få lite stöd? Hur ska jag göra? Ska jag ens bry mig? Finns det något enkelt knep från vilsen oskuld?
Hej kamratposten.
Hej kamratposten. Emil. Så här är det. Sluta vara så ytlig. Det handlar inte bara om utseende.
Ja. För Skyrim är ju skitsnyggt.
Ja, men...
Men, då säger jag så här. Fast ingen av oss har ju ändå spelat det.
Nej, men, alltså...
men det jag har hört så är ju storyn och allt du kan hitta i Skyrim. Det är så mycket. Och det är så mycket värt än att det ska se snyggt ut. Så det bara ge dig in där. Upplev. Det känns som att Skyrim är ett sånt spel som du bara kan... Du kan bara gå runt.
Mm.
Gå runt och lyssna på musiken. Njuta. Läsa en bok.
Jag tror att ett konkret tips. Det är typ så här, Emil. Ge frugan en 500-ring. Skicka med henne en taxi ut med någon polare på krogen. Skicka med henne en 1000-lapp om du vill spela ännu längre. Sen sätter du bara ner med hörlurarna och bara spela spelet som det är. Istället för att bara sitta och latcha med grafiken och sådär. Konkret tips från mig, mästercoachen. Du bara sitter och flinar med mig här. Nej, men jag tror helt ärligt så handlar det bara om att du får nog bara ge dig fan på det. Det är väl bara det. Skit i att det är så...
Han ska fi komma in och...
Ja, Feministiskt det. Initiativ är officiella sponsorer den här veckan.
Ja, precis.
Nej, men det är bara ge dig fan på det, Emil, ska du se.
Ja, precis. Mm. Man får ta tag i det helt enkelt.
Nästa kommentar.
Ja, från Jens Aidenpär. Semestern slut. Men vad gör det när man kan börja lyssna på 2 olyssnande avsnitt av Par i pixlar när man går till jobbet? Turtles och Skämshög. Se fram emot Turtles, då det var ett av de spel jag hade som liten och spelade väldigt mycket. Eftersom man var ett stort Turtles-fan. Har börjat lite grann och nu fick jag ett sånt där knäppt fånflin igen när ni läste upp min kommentar som jag trodde skulle vara för lång för att läsas upp. Jag ska försöka komma i fas med er nu så att jag kan kommentera lite mer tidsenligt med avsnitten. Keep up the good work. Ja, vi tycker om kommentarer.
Ja, vi
tar vi oss tid att läsa dem.
Och det där flinet som han nämner. Ja, alltså, jag kan känna igen det också. För jag lyssnar väldigt mycket på podcasts. Jag spenderar nästan hela mina arbetsdagar med andra människor i mina öron som pratar till mig. Och jag menar, jag kommenterar också väldigt flitigt. Och när mina kommentarer väl läses upp så får man det där flinet. Det är ett obeskrivligt flin när man blir så här. Och det, jag tror att det är det som är lite också essensen med att göra en bra podcast. Det är att man ska ha en bra kontakt med sina lyssnare.
Ja,
och
det är klart.
Det är därför vi läser upp 10 kommentarer nu. Som är hyfsat långa ändå.
Precis.
Så att,
kommentarer är viktigt. Och om jag håller med. När jag också har skrivit någonting så läser de upp det. Det blir liksom... Att de har valt min kommentar.
Ja,
det är speciellt liksom.
Absolut.
Mm. Och sen att andra människor får också höra den.
Mm.
Ja. Okej. Joakim
Andersson. Han har skrivit angående då Shenmue. Vänta, ska vi ta det i kör igen? 1, 2, 3. Shenmue. vi sa det exakt samtidigt. Så, great minds think alike.
Inte andra gången.
Nej, Joakim skriver i alla fall. Jag prövade det en gång, men jag ledsnade när jag bara gick runt och pratade med sjömän. För er som inte förstår hans lilla anekdot.
Hang in there, vi kommer dit.
Ja, vi kommer dit. Nästa kommentar.
Från Christer Sjö. Nu ska vi se.
Inte Christer Sjögren, va?
Jo, nej, det gör jag inte.
Förlåt, Christer.
Christer Sjö. Har inte lirat detta. Alltså, känner vi.
Mm.
Har ärligt talat inte spelat något spel på Dreamcast ännu. Ska bli spännande att höra om era intryck och kanske efter detta avsnitt leta upp en Dreamcast. Ja.
Ja, det får vi väl se om du behöver göra.
Ja, det hoppas vi.
Sen har vi en kommentar här från Gustav Nybom. Oj, jag tror att det var i slutet av 2000. Kan ha varit julen, minns inte riktigt. Då inhandlade jag en Dreamcast med Shenmue. It was amazing. Tror faktiskt det var ett av de få spel jag inhandlade första året till Dreamcasten. Sen var det nog i slutet av året efter jag ville ha något nytt. Om jag inte minns helt fel så släpptes Shenmue 2. Ja, precis. Absolut.
Vad kul att han har varit med liksom när det släpptes.
Ja, precis. Vi kommer komma in på det lite mer sen. Men jag spelade det här spelet första gången, när kan det ha varit, 2006 kanske?
Titta inte på mig.
Nej, någonstans där tror jag. Mm. Så att, det kan vara lite nostalgiskt så här, för många. Och det är det som är så kul också med att vi spelar både nya och gamla spel i den här podden. Eftersom att vissa spel får verkligen det här nostalgiska skimret kring sig. Och det tycker jag kan leverera en ganska intressant konversation och podcastavsnitt.
Mm. Precis.
Mm. Läser du nästa kommentar?
Det är från Mats. Oj, jag skrek. Nu vet alla vem det var från. Mats Elkebabbo Holmqvist. Aldrig spelat det, men vet att jag läste om det i Superplay och tyckte det verkade coolt.
Ja. Samma sak här faktiskt. Jag läste faktiskt också om det i Superplay. Och det var så jag fick upp ögonen för det. För jag tyckte att det såg otroligt snyggt. För, alltså, för att vara den från det året det är ifrån. Att det ändå var alltså, ett ganska gammalt spel. Men jag minns att Superplay gjorde en artikel om Shenmue som hette typ så här. Någonting i stil med livet i 4D eller något sånt där. Jag tror att jag förstod aldrig riktigt det där. Men ja, i alla fall.
Klart.
Vi kommer in på intryck om Shenmue lite senare. Nästa kommentar är från Andreas Majgren. Det årets bästa spel. Grymt underskattad låda, Dreamcasten. Kommer du ihåg min polare var grymt imponerad av grafiken och snabbheten i maskinen. Älskar konsolen. Kontrollerna. Ja, allt.
Vad härligt.
Ja, vi kanske kan prata lite om Dreamcasten också. Och hur den kändes. För att du har inte spelat så mycket Dreamcast innan det här.
Ingenting.
Spännande. Men då kan vi prata lite om maskinen också sen rent allmänt.
Då går jag vidare. Då har vi från Axel i Gardemeister, vår Tokyo-kompis. Ja, säger han bara. Det säger allt.
Han ville visa spela Shenmue.
Ja, precis. Mm. Jag tar sista också då. Då har vi från Roger, gamerpappa Nilsson.
Det är näst sista kommentaren. Vi har en till. Sen efteråt. Det kom in en kommentar på slutet också.
Ja, just det.
Så att vi tar näst sista kommentaren.
Okej, ska jag ta den då? Roger säger: jag ägde aldrig Shenmue när det begav sig, men min rika bestis köpte en Dreamcast på release och inhandlade sedan både Shenmue och dess uppföljare. Vi hypade dessa spel otroligt mycket och vi dreglade och klibbade ihop antalet Superplay-sidor på grund av detta. Lite äckligt kanske, men skitsamma. Ni fattar. Kommer ihåg att världen kändes otroligt levande och grafiken var det bästa vi någonsin hade sett. Det blev många sena nätter och Shenmue håller jag än idag som en av de bästa spelupplevelser jag har fått äran att ta del av. Puss på er.
Ja,
härligt.
Härligt, ja. Kul.
Visst. Och det är inte alls äckligt, Roger.
Nej, alltså.
Det är underbart.
Ska jag säga en sak angående Superplay och ihop dreglade sidor? Nu kommer en anekdot här som inte så många har hört. Men så här är det, att jag hade alltid mina Superplay-tidningar i en hög under sängen när jag var liten. För att jag låg alltid och bläddrade i dem innan jag skulle somna på kvällen. Och då minns jag att det här var så när jag var kanske riktigt liten. Och varje morgon då så kom mamma in med frukost på rummet åt mig. Jag kanske var bortskämd unge.
Mm.
Och det var alltid två rostade mackor och ett glas mjölk. Och jag låg och kollade på tv samtidigt som jag åt frukost. Och då ställde jag alltid mjölkglaset under sängen lite grann. Och sen minns jag hur någon gång att jag spillde ut mjölken. Men jag orkade liksom inte torka upp det. Så att alla mina Superplay-tidningar blev helt igenklibbade med mjölk. Så att de gick inte att läsa sen.
Ja, precis, Robin.
Men det är, alltså, jag vet, det låter
mjölk.
Jag var ett barn här. Du kan inte anklaga mig för såna här saker.
Nej, jag säger ingenting.
Jag var en ung pojke.
Ja, okej.
Det var innan man fick hår på snoppen. Det var långt före sånt.
Okej.
Ja. Men vilken härlig kommentar som sagt. Och,
jättehärlig.
Ja, om Shenmue är en av de bästa spelupplevelserna vi någonsin har haft, det får vi reda på alldeles strax faktiskt. Ska jag läsa den sista kommentaren då?
Ja, och sen sätter vi igång.
Vi har bara hållit på i typ en halvtimme, men typ. I alla fall. Det är från Henrik Svensson. Tänkte börja med att berömma er. Just nu finns det ingen podcast som jag blir lika glad över att den dyker upp i podcast-appen som er podd. Tillsammans med Pixelklubben 64 är ni bäst.
Ja, tack.
Tyvärr har det aldrig blivit av att jag lirat Shenmue. Minns att det skrevs en massa om det. Men det var brorsan som hade ett Dreamcast med någon jävla fiskespel med tillbehör och fiskespökontroll, som i och för sig var ganska kul. Men något Shenmue blev det aldrig. Jag gillar Robins snack om Fallout 3. Jag blir alldeles varm i kroppen när det nämns. Hade ni lirat New Vegas också eller? Ett tips är att lira igenom det med noll i intelligence-nivå. Det blir nästan ett helt nytt spel. Angående spel i skämshögen så är min lista en hybrid av era. Har till exempel dålig koll på indiespel, har ungefär samma erfarenhet av World of Warcraft som Robin, aldrig klarat ett Zelda-spel och så vidare. Tycker dock inte att Filippas nummer ett är lika illa som Robins nummer ett. Har lirat de flesta Zelda-spel typ 75% och aldrig känt att jag missat speciellt mycket. har sett hur alla spel avslutas och så vidare. Medan mina minnen med Halo är bland det bästa jag har. Jag tror dock att Zelda-spelen håller bättre idag än Halo dock. Som Robin blir besviken så är det förståeligt. Ibland missar man en del tåg. Ni måste spela Skyrim. Och sen är det 17 utropstecken och 6 ettor. Så han väldigt skriker detta väldigt högt. Lägg det högst upp i skämshögen nu, both of you. Jag requestar mer minnen från barndomen också. I kommande avsnitt. Anekdoter om Ricky och så vidare. Filippas anekdot om hur hon blev rädd i Resident Evil var grym. Minns att jag skrämde lilla syran med just det momentet. Ha det gott. Ja, kul också att Pixelklubben 64 nämns även här. Det är riktigt mycket namedroppande här idag.
Verkligen, jättefin podcast.
Ja.
Och tack så jättemycket. Det låter jättebra att vi ligger högt upp på era listor. Det är jättekul.
Det, ja, det värmer i hjärtat, verkligen.
Ja, verkligen.
Och det som är kul här är att fiskespelet du pratar om heter typ Super Bass Fishing. Och jag har faktiskt det hemma med fiskespö. Så att vi kanske måste sätta oss ner och spela det. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt.
Ja, det kan vi faktiskt göra.
Sjukt roligt faktiskt.
Det var väldigt kul att jag inte blev hånad för min brist på Zelda-erfarenhet. Kul att någon sitter i samma sitt som jag.
Ja, och apropå Fallout 3. Jag har inte spelat New Vegas, men jag ska faktiskt göra det. Jag är väldigt sugen på det. Jag har blivit det nu. Och Halo som sagt ska jag sätta igång med också,
ja.
Och vi får se om jag blir besviken. Jag kommer återkomma med mitt intryck av
självklart,
Halo.
Men som han säger här, att ibland missar man en del tåg.
Absolut.
Det är inte för alla.
Nej, man måste vara med
ja.
När ett spel kommer. Eller liksom ganska nära inpå. För att annars så tror jag att man liksom missar hela grejen med det. Och då kanske
så
man,
kan det vara.
Man kanske nog aldrig kan få igen det liksom.
Skyrim är en självklarhet.
Ja, det vet vi båda två. Det kommer.
Och lite faktiskt. Anekdoter från barndomen. Ja, det
ja, precis.
Som kan man alltid klämma in. Sånt är jätteroligt.
Jag läste ju det här kommentaren innan avsnittet. Så jag har försökt redan nu så här, bakat in några, några så här härliga. Och,
så jag kan ju säga så här att min syster, hon som tvingade mig, eller försökte få mig att döda den där zombien på balkongen i Resident Evil 2 i polishuset.
Mm.
Hon har ju även fått mig att döda i Silent Hill 3.
Mm.
Där försökte hon få mig att ta den allra första fienden som man tar där.
Mm.
Och jag skrek lika mycket då. Men jag kan berätta om det någon annan gång.
Ja. Tack för din kommentar, Henrik.
Ja, tack så jättemycket.
Jättefint skrivet.
Och nu är det dags.
Mm.
Nu ska vi inleda Shenmue.
Ja.
Men först så ska vi lyssna på lite musik.
För att hamna i rätt mood.
Ja.
Så lyssnar vi på en låt från Shenmue.
Ja, njut.
Shenmue är ett äventyrsrollspel skulle man kunna säga. Släppt till Sega Dreamcast 2000, utvecklat av Sega AM2 och producerat och skrivet av Yu Suzuki. Vad vill du ta lite om handlingen?
Året är 1986 och vi får följa Ryu Hasuki som är 18 år. Han bevittnar mordet på sin far och mannen som har mördat honom är en väldigt respektingivande man kan man säga. Han är iförd en kinesisk grön silkdräkt och han heter Lan Di. Och Lan Di han förklarar att han är ute efter någonting som kallas The Dragon Mirror. Och den får han tag på av Ryos far. Och efter det så mördar han honom alltså. Efter det här, den här dramatiska inledningen, så stormar han familjens tomt och försvinner bort i intet. Och det är här din resa börjar. Du vill få tag i Lan Di. Du måste ställa honom inför rätta. Och du vet i stort sett ingenting. Så du måste fråga människor. Så du frågar alla om de har sett någonting. Och du får ledtråd efter ledtråd. Till slut kommer du till Yokosuka i staden då. Och det är där större delen av spelet kommer utspela sig. Och du kommer möta allt ifrån motorcykelgäng till farliga tatuerare. Samtidigt som du ska skydda dem du älskar. Så det är ett farligt spel. Det händer mycket i det här spelet.
Man kan ju säga att Shenmue är ju ett spel där hämnd är temat.
Det kan man säga.
Vi spelar ju som sagt som Ryu. En helt vanlig kille till synes då. Och vi kastas ju då in i den här faktiskt egentligen helt öppna staden. Där du får utforska själv och fråga folk. Och liksom hela tiden hitta små små pusselbitar för att ta dig närmare vem den här Lan Di kan vara.
Precis.
Eller hur?
Det här spelet det är en blandning av en öppen värld. Samtidigt som det är många inslag med detektivarbete. Ryo har en anslagsbok, eller en anteckningsbok. Mm. Där han skriver upp alla ledtrådar, allting han ska följa upp. Vilka människor han ska prata med. Och saken är den tiden går ju hela tiden. Så man måste hålla tider, allting. Ska du, har du bestämt möte med någon så måste du dyka upp, prick.
Precis.
Så det här spelet är varierande på det sättet. Det finns mycket minispel. Det är quick time events.
Mm.
Så det här spelet, ja, varierande gameplay kan man säga.
Alltså om man ska jämföra det här spelet med någonting. För att när det kom så var det ju väldigt nyskapande. Det var ju liksom, man hade ju aldrig sett någonting liknande. Men vad ska man jämföra det här spelet med idag egentligen? Det är jättesvårt att hitta ett spel som ens är in, alltså, liksom, ett liknande spel.
Svår fråga. Men alltså det är ju väldigt filmiskt. För sin tid var det ju väldigt filmiskt.
Absolut. Det var nästan
alltså introt är ju som att stiga rätt in i en, alltså, en 80-tals karatefilm.
Ja, precis.
Så på det sättet, eller av den orsaken skulle jag gärna vilja jämföra lite med typ så här Beyond. Eller Heavy Rain. Med stämningen.
Ja, du tänker så, ja.
Av den anledningen.
Ja, precis.
Och de innehåller ju också någonting som det här spelet var väldigt revolutionerande på. Nämligen quick time event.
Ja.
Ni som inte vet vad det är, alltså det är, man ska trycka ett kommando på kort tid.
Det kommer upp en knapp och ni ska trycka på den.
Ja.
Snabbt.
Och det ska gå på en millisekund. Nej, men kort tid i alla fall. Och det här var ju väldigt nyskapande vid sin tid.
Mm.
Vilket många av de här spelen som jag nämnde.
Mm.
Heavy Rain och Beyond. De har ju tagit efter det.
Ja, alltså även spel som God of War har använder sig av quick time events.
Det är
listan i stort sett alla såna här actionspel nu för tiden använder sig av någon form av quick time events. Och du snackar om att det här spelet är väldigt väldigt filmiskt och det håller jag med om. Det är väldigt dramatiskt, dramatiska kameravinklar och det som får det att flyta. Liksom på sånt här gammalt spel. Det var så otroligt snyggt när det kom, det här spelet. Det var verkligen en helt öppen värld. Du hade liksom en rörlig kamera som kunde svepa över en hel gata. Det var någonting som inte var möjligt på den här tiden. Att få det att se så snyggt ut. För att det här spelet som sagt släpptes liksom år 2000. Eller 99 tror jag, i Japan till och med. Och om vi ska jämföra med några andra spel som släpptes samma år, så är det typ Majora's Mask, Final Fantasy 9 och Resident Evil Code Veronica.
Ja, alltså det går inte att jämföra.
Det här spelet spelar ju grafiskt sett i en mycket högre
liga. Mycket högre liga, ja, så är det. Jag tycker att bara introt, om ni vill få någonting, om ni vill få det här sista slaget för att ni ska spela Shenmue, förutom det vi kommer att säga, så kolla på introt.
Mm.
Det gav mig rysningar när vi satte igång det. Jag har ju förklarat för dig hur jag känner inför låten.
Introlåten i spelet, menar du?
Ja, men Final Fantasy 4, main theme. Mm. Jag har ju förklarat hur jag känner inför den låten. Jag älskar den låten och jag har inte ens spelat spelet.
Nej.
Det är någonting med det stycket som får mig liksom att... Jag bara stannar upp med allt jag gör. Jag kan inte förklara, jag har inte känt så med någon annan spelmusik alls nästan. Men när jag såg introt kombinerat med alla karaktärer, allting, musiken som spelas i bakgrunden, då fick jag samma känsla. Jag bara stannade upp.
Mm.
Åh, vad spännande det här var. Jag kunde inte tänka på något annat. Introt är filmiskt. Introt är vackert och det är mörkt.
Mm.
Du vill veta mer.
Absolut, det vill man verkligen göra efter man har sett introt. Jag har ju hypat upp Shenmue ganska mycket innan vi satt oss ner för att spela det här spelet då. Vad har du liksom för intryck? Trodde du att det skulle vara som det var? Liksom, att det är så här ändå så pass öppet och
jag tänkte ge mitt slutliga betyg i slutet.
Jo, visst. Men hur kände du liksom när du fick kliva ut genom...
Alltså det kändes jättebra, faktiskt. Mm. Alltså det är klart, det finns ju svåra element i det här spelet. För det första så är jag inte van vid en Dreamcast-kontroll.
Nej, precis.
Men så fort jag hade lärt mig vart alla knapparna var, det är ju A, B, X, Y. Så det är inte så jättesvårt. Då gick ju de här quicktime-events mycket bättre.
Mm.
Men kontrollen, det tar ett tag att vänja sig vid.
Alltså den, han är den känns väldigt lite klumpig.
Klumpig, väldigt klumpig. Men det märks mest när du är typ i trånga utrymmen.
Mm.
Annars när du är ute liksom i staden, Yokosuka, eller när du är i hamnen, då märks inte det på samma sätt.
Nej.
Man lär sig det, då flyter det på, liksom. Det är inget problem.
Ryo-san, what were you talking about with Ine-san? Well... Is that a letter? In Chinese? Is it from the man who murdered Sensei?
I don't know.
Damn it! If only we knew someone who reads Chinese!
Det känns som att Dreamcasten var väldigt ensam med att kunna göra det här. Det känns som att... Alltså han känns ändå väldigt realistisk i sina rörelser när man springer liksom längs de här långa gatorna.
Ja,
han känns ju väldigt klumpig. Han är liksom som den segaste jävla pansarvagnen du någonsin har styrt.
Ja, fast å andra sidan kanske inte en mänsklig karaktär kanske. Alltså, vi kanske inte kan göra alla de här stuntsen som Nathan Drake gör. Eller, alltså, förstår du vad jag menar? Han kanske är mer mänsklig än vad många andra videokaraktärer.
Ja, precis. Men det är i alla fall otroligt snyggt presenterat. Det har vi ju nämnt tidigare nu. Men det här spelet består ju också av lite olika moment. Huvudmomentet i det här spelet som du nämnde då, det är att man ska alltså gå runt och prata med folk för att få ledtrådar som leder till en ny person. Du ska försöka hitta den personen. Han kanske vet någonting om din pappas mördare och så vidare. Men vi har ju även lite andra spelmoment också. Det är ju också lite så här, delvis också som du sa, quick time events. Som utgör en viss del av spelet. Men sen så har vi också större strider där du styr helt och hållet själv.
Ja.
Där vi alltså har en fighting-motor som är ganska baserad på Virtua Fighter. Spelet Virtua Fighter.
Ja, du visade ju mig det.
Precis.
Det var ju så gott som samma.
Så gott som. Och i de här fighting-momenten så slåss du oftast mot mer än en fiende. Det är väldigt sällan du bara möter en. Utan du möter oftast en större grupp fiender. Där tycker jag också att spelets kontroll är lite bristfällig. För att det tar ganska lång tid att bli riktigt, riktigt bra på det. Och även om du är riktigt jäkla skitbra på det, så handlar det mycket om att du ska bara ha tur, faktiskt. Tycker jag i alla fall.
Jag håller inte med.
Okay.
Jag tycker att det här var bland det bästa jag sett. Jag tyckte det här var jättebra. Det var skitsvårt. Jag hade jättemycket problem med det. Men det var skönt att se ett spel där, där det inte räcker med att trycka på en knapp så mycket du kan.
Mm.
För du kommer inte så långt med det. I det här spelet, då måste du lära dig kombinationer. Du måste lära dig kombinationer när det gäller sparkar, om du bara ska vid slag, grepp, hur du liksom tar dig runt fienderna. Alltså det är svårt. Det kräver precision, det kräver övning. Jag som är van vid ett fåtal hack and slash-spel liksom trodde att det bara gällde att mörsa allt jag kunde. Liksom. Men jag kom inte alls långt med bara det. Jag var tvungen att öva.
Mm.
Och det brukar man inte behöva göra. Liksom.
Jag tycker inte att spelet erbjuder tillräckligt mycket många chanser att öva. Du kan ju alltså, under spelets gång...
Ja,
liksom träna och sådär.
I men, din dojo.
Jo, men man vill gärna
vilket
ha någon...
bidrar till den här verklighetsbilden.
Ja, det är väl det.
Han ska ju ta sig an en av Kinas mest mäktiga män.
Mm.
Han är 18 år, han kan inte alls mycket.
Nej.
Du måste göra den här resan med honom. Jag tycker det är bättre än att allting går skitlätt liksom. Och vi klarade ju spelet.
Absolut. Men som sagt, det här spelet innehåller ju flera olika moment. Men det som jag tycker är det viktiga, alltså själva, när jag tänker tillbaka på Shenmue, då tänker jag faktiskt mest på de här långa gatorna med, som verkligen känns levande. Det är folk som går på gatorna. Och jag menar, det som är så häftigt också med det här spelet, det är att, som du sa, klockan är väldigt viktig i det här spelet. Ska du möta någon klockan 3, då kan du bara vara där klockan 3, annars är det kört. Men sen så har du också det här med att du ser samma människor gå till jobbet varje morgon. Du ser samma människor gå hem från jobbet samma kväll. Det är liksom, det känns som en, det bygger upp en, med väldigt enkla medel, en illusion av att det här folket är på riktigt liksom.
Precis, och en annan sak som skaparna till det här spelet har gjort alldeles rätt i, det är att de har tagit reda på vilket vädret var när spelet ska ha utspelats, alltså jo. 1986. Det är autentiskt väder oavsett vart i spelet du är. Det kommer snöa den 5 december oavsett om du är i början på spelet eller inte. Men det här gör även att spelet har en tidsbegränsning.
Ja.
Så det är från, om jag tror, 31 november till 30 april.
April har du på dig att klara spelet då.
Och det här är en skitbra idé alltså.
Ja, för det är en tidspress att klara spelet, men den är inte så jättepåtaglig. För jag menar, på en dag i spelet hinner du med ganska mycket om du är flitig.
Vi spelade väl till 22 december.
Ja, precis. Vi hade fram till april på att klara spelet liksom.
Då är det game over.
Ja, precis. Så att, jag menar, det finns en tidspress, men du har ändå väldigt mycket tid att bara gå runt och utforska och laja liksom. Titta runt och liksom hitta din egen väg till slutet.
Precis, men det är väldigt fint det där, om jag bara får återkomma med vädret.
Mm.
Det är liksom det är sådana saker som gör att spelet blir ihågkommet.
Absolut.
För att andra spel har varierande väder. De kan slänga in lite snö och det är lite regn och sånt där. Men det här är inte bara varierande. Det här är autentiskt. Det här är på riktigt. Så här såg det ut i Yokosuka.
Mm.
För att den här staden finns ju typ.
Ja.
Den är ju utarbetad efter en riktig stad i Tokyo.
Staden Yokosuka finns ju på riktigt. Men sen så ser det inte exakt ut som den gör.
Nej, men man känner igen sig.
Man känner igen, om man googlar på bilder så ser man liksom vart inspirationen är väldigt hämtad ifrån.
Sånt gillar jag, det är väldigt mysigt.
Det jag tänkte på också, det är att när de här dagarna när snön faller, då har man liksom byggt om hela staden. Det ligger som ett litet täcke av snö överallt. Och att man kunde göra det redan typ år 2000 är för mig helt mindblowing.
Det är ofattbart, det är sjukt snyggt och folk börjar bära tomteluvor och det är en helt annan stämning, det är lite belysning ute på gatorna, så de har lagt ner otroligt mycket tid på miljöerna.
Absolut.
Och det skulle jag vilja säga, miljöerna är en av de större faktorerna till att det här spelet är så omtyckt.
Mm, absolut. Men det finns ju fler saker som gör att det här spelet är ihågkommet, som jag tror. Om man spelade Shenmue, jag spelade det här 2006 tror jag, som sagt. Om man spelade det tidigare och bara tänker tillbaka på det idag, då minns man nog bara när man går runt på gatorna och frågar folk frågor. Och det kan bli lite upprepande ibland. Det är därför jag tror att många har lagt det på minnet. Det här med att som under en del i spelet då, så ska man få reda på att det kommer en liten spoiler. Men Landi har någon form av koppling till en kartell som arbetar nere i hamnen.
Det där behövde inte du säga. Du hade bara kunnat säga att man är i hamnen.
Men jag vill slänga in en liten spoiler. Och då så ska man då hitta folk som jobbar nere i hamnen. Därför ska man då gå runt i staden och fråga:
I'm trying to locate some sailors.
Och jag tror att det är en sån här
spot on.
Om man har spelat Shenmue tidigare och tänker tillbaka på det, då är det den meningen som kommer upp: excuse me, do you know where I can find some sailors?
Ja, och det kan bli lite uttjatigt. Eller uttjatat. Jag skulle vilja säga så här: större delen av spelet så långt jag ens märke till att det var mycket fråga hit och dit. Jag njöt. Jag tyckte det var jättemysigt att få springa runt i den här staden. Och vi löste ju ledtrådarna ganska snabbt. Ja. Så i hans anteckningsblock så var det ju flera tomma sidor.
Vi hoppade över liksom delar av spelet. Bara
precis.
För att
vi visste direkt vart vi skulle. För att, så det är inget svårt rent detektivmässigt, om man säger så. Det är ganska lätt.
Ja.
Men man får tänka till lite. Jag menar, det är en relativt stor stad för att vara ett sånt här spel. Så du får ju springa runt och leta lite. Men så när man är i staden så tyckte inte jag det. Att det var jobbigt med att fråga runt. Däremot när man kom i hamnen, och det här är en bristfällig sak tycker jag, när man fick reda på att man skulle träffa några människor, då fick man angiven tid
och plats.
Och plats. Mm. Eller ja, inte alltid tid, men man fick att några skulle vara här och där på kvällen. Mm. Kunde man få höra.
Och kvällen kan ju vara alltid från klockan 6 till klockan 10.
Ja, så då blev det lite uttjatat. För då var man tvungen att liksom vara där precis på den tiden. Klockan gick plötsligt jättesekt och man bara stod och väntade. Och ibland visste vi inte om vi hade gjort allting rätt. Så ska det vara så här eller ska vi åka hem nu? För man måste ju hålla tiden också. Man får inte komma hem för sent till Inisan.
Precis.
Så det var lite jobbigt tyckte jag. Att ibland så visste man inte riktigt vad man skulle göra.
Men det som jag tycker ändå är alltså det som jag tycker väger upp, om man ska se det som en bristfällig grej i spelet, det jag tycker väger upp är dock att när du väl går runt och pratar med folk, så det är inte bara text, det är dialog också. Alltså det är alltså inspelade röster liksom.
Jo, men hur många gånger hörde inte vi från den där vakten att han var ny här, han med leverfläckar?
Ja, just det.
Ja, det var så här.
Men det jag menar ändå, det är ändå att man kan om man tycker att spelet liksom blir för tråkigt, så kan man ändå bara stanna upp och bara liksom njuta av vyerna
och verkligen
prata med folk och liksom försök förstå hur stort eller hur liksom revolutionerande det här spelet ändå var när det släpptes.
Ja,
tänk dig egentligen alltså för den här tiden, vad mycket dialog som är inspelad för det här spelet liksom.
Det märks ju att du älskar det här spelet.
Ja, men alltså älskar. Ja, det gör jag nog faktiskt, för att jag tycker att det är ett fantastiskt jäkla spel.
Men du kan väl hålla med om att om vi skulle träffa en person, så gick vi dit sen på kvällen, men sen visade det sig att det krävdes att det hade gått en dag och att vi var där precis den där tiden, för sen försvann de, och att vi kom från det här hållet för att det skulle trigga en cutscene.
Mm.
Så det kunde vara lite jobbigt sådär.
Hisakusa.
Will.
I'm looking for a job around here. Do you know of any place that's hiring?
I don't know any. You should just go ask around. Try some of the people that work around here.
Thanks. I'll ask around.
Saken är den, du måste jobba i det här spelet.
Ja, det finns ett moment i spelet då när du, som sagt, vi pratade lite om man ska ta sig ner till hamnen. För att kunna vistas i hamnen så måste du jobba där.
Ja, och du får inte bara driva omkring där, utan du måste jobba och vara nyttig samtidigt.
Precis, och då får du köra en liten gaffeltruck runt i hamnen där, samtidigt som du hamnar i bråk med det här gänget. Och
i Sega Rally, heter det så?
Sega All-Star Racing.
All-Star Racing, ja jag bara gissar.
Till PlayStation 3.
Så finns ju Ryo Hasuki med. Och där så sitter han i en forklift.
En gaffeltruck.
Gaffeltruck. Mm.
Ja, det är faktiskt lite kul.
Det, är
det jag skulle vilja säga också, det är att de här miljöerna, det jag sagt, de känns väldigt levande. Men det som också klär in allting, det är den här otroligt mysiga musiken som spelas här i bakgrunden.
Den är väldigt vacker, väldigt stämningsfull.
Traditionell asiatisk musik skulle man kunna säga.
Ja, den passar.
Den är inspelad med nästan bara så här traditionella asiatiska instrument. Jag vet inte vad de heter, de här instrumenten, men det är som tänk dig japanska gamla gitarrer som är 1000 år gamla.
Ja, ungefär, som man spelar på med stråke väl?
Jag tror att vissa av dem spelas med stråke. Absolut.
Väldigt vackert. Ni måste ju ha hört låten som vi spelade tidigare.
Mm.
Jättefint.
Väldigt stämningsbyggande. Och jag kan tycka att det är så jäkla mysigt att bara gå runt. Du säger att det kan vara lite tråkigt ibland att man väntar så här. Jag kan tycka att det är kul att bara liksom gå runt i hamnen på kvällstid, det är mörkt, och så hör man bara den här mysiga musiken som bara ligger liksom så här tryckande. Det är
fantastisk känsla. Det bidrar ju till atmosfären. Mm. Det gör det verkligen. Och det var vid ett tillfälle som jag tyckte att det blev lite tråkigt.
Mm.
Annars tyckte jag inte det, och jag njöt i stort sett varje sekund när jag spelade det här.
Du verkar också som att du gillar det här spelet väldigt mycket.
Ja, men ja, vill du redan höra mitt betyg?
Nej, jag tänkte, jag kanske inte har så jättemycket mer att säga om det. Jag skulle vilja kanske börja summera ihop lite.
Ja, jag skulle först bara vilja säga att en rolig detalj som jag såg, och som du också har sett såklart, det är att i den här staden, Yokosuka, eller är det där man är? Mm. Inte när det är någonting på det.
Dobita. Det finner man sig också i, också en stad. Men det är samma stad, bara att det är olika.
Den storstaden är Yokosuka.
Ja, men det är olika delar av staden, så att säga.
Men där i alla fall så finns det en spelhall.
Mm.
En arkadhall. Där du kan spela olika Sega-spel.
Riktiga spel.
Riktiga alltså. Spel.
Det är det Space Harrier och Hang On.
Ja, och du kan spela dart.
Mm.
Och boxas. Och du kan även träna på dina quick time event
kunskaper eller reflexer.
Reflexer heter det, ja. Och det är ett bra sätt att implementera lite träning i spelet.
Absolut, faktiskt. Men också att få tiden att gå.
Ja, för ibland så har man lite tid över. Men det är jätteroligt att man kan gå in dit och spela av sig lite.
Mm.
Och då kan man säga att man har spelat det spelet också.
Ja, jo, det kan man ju faktiskt göra.
Ja, men det vill jag säga. Mm. Men då ska jag säga vad jag tycker om det här spelet.
Mm.
För det har jag inte redan gjort.
Nej, men försök att summera lite liksom, dina intryck.
Jag tyckte att det här spelet var otroligt mysigt.
Mm.
Definitivt värt att spelas. Jag är inte lika euforisk som jag trodde att jag skulle vara.
Nähä.
Det kan vara för att det här spelet har ju en uppföljare. Har ju egentligen två uppföljare, men det kom ju inte Shenmue 3. Det väntar vi fortfarande på.
Det är, det är ingen avslutad saga.
Nej, och det är lite tråkigt. Så om ni nu väl ger er in i den här serien så kommer ni bli lite besvikna, för att den avslutas vid en cliffhanger.
Och du har inte ens spelat
tvåan. Nej, precis. Men så jag är inte lika euforisk som jag trodde att jag skulle vara.
Nej.
Just för att det märks att det här är ett oavslutat spel.
Mm.
Jag måste spela tvåan.
Ja, för när man kommer till slutet så känns det ju bara som att spelet har börjat, typ.
Ja, precis. Så jag kan egentligen sammanfatta spelet ganska snabbt. Om man bara säger vad man har gjort.
Mm.
Men spelet är ju mer än det. Det handlar ju mer om liksom karaktärsuppbyggnaden och ja, men hela grejen att du måste leta reda på ledtrådar.
Mm. Ja, precis. För det, så skulle också, när jag liksom skulle vilja summera spelet, så tänker jag ju väldigt mycket bara på de här långa, slingriga gatorna i den här staden. Och bara
alla människor du möter.
Ja, precis. Och liksom
det är det som är spelet.
Ja, och få utforska och prata med människor. Hitta ledtrådar och fråga om saker. Och liksom ta dig fram på det. Och det kläs ju upp av en väldigt, väldigt vacker miljö. Och fantastisk musik. Som liksom blandas samman till den här liksom, nästan till filmiska upplevelsen. På en maskin som är så liksom gammal. Och det här spelet är idag liksom 14 år gammalt. Och det här, saker som vi stöter på i det här spelet, alltså moment och liknande, är saker vi fortfarande ser i spel idag. Så att det här spelet lämnade ju väldigt, väldigt stor legacy liksom till den här generationens spel.
Jag känner att jag måste spela tvåan nu, just för att du har sagt typ 5 gånger nu att det här spelet är helt... Alltså du har nämnt att det är så gammalt och att det är helt otroligt att man lyckades med det här på den här maskinen.
Ja, men alltså det är faktiskt helt fantastiskt att man lyckades med det. För att rent grafiskt så är det otroligt imponerande.
6 gånger. Nej, ja. Jag skojar bara. Nej, men så jag känner att jag måste spela uppföljaren också. För att jag tycker att det här spelet, otroligt vackert, otroligt bra story, jära jära. Men det känns som att man märker att det bara är en del av 3.
A long time ago, Zhu Yuanda once told me, when the dragon and the phoenix meet, the gates of heaven and earth will open, and Qi Yu will resurrect itself on earth.
Qi Yu?
It's a legendary Chinese monster that will devour this world of ours. It appears Lan Di will try to make use of both mirrors.
What will he try?
That even I don't know. But you mustn't allow him to get that mirror. Be careful and stay alert.
Mm. Ja, men precis.
Tycker jag.
Och det är rätt kul också. Det här spelet kostade ju alltså 70 miljoner dollar att producera. Men Yu Suzuki, producenten då, han hävdar ju själv att den här siffran är väldigt... väldigt överdriven och att den bara kostade 47 miljoner dollar. Men också det som är kul, det är att
ja, men då
så. Om man så här på efterhand ska göra lite matte, så läste jag på en sida att för att det här spelet skulle gå plus, så hade det krävts att varje ägare av en Dreamcast skulle köpa 2 exemplar av spelet.
Nej.
Jo.
Ja, det är inte för inte som de blev avskedad.
Nej, man förväntar, alltså de Sega hade ju väldigt väldigt stora planer för Dreamcasten. Och det gick ju som sagt, som alla vet, åt fanders.
Vad hemskt.
Det är väldigt hemskt, men
nu i efterhand, ja, han blev ju avskedad från Sega.
Han slutade. Lite,
för det gick ju inte som, det här var hans bebis.
Ja.
Och det gick inte som väntat.
Nej.
Men nu i efterhand, om du tittar på listor efter de mest efterlängtade spelen som alltså oannonserade, så är det ju typ The Last Guardian och Shenmue 3
och Half-Life.
Och Half-Life, ja precis, som är längst upp på listorna.
Ja.
Så det här spelet har ju fått enorm respons nu de senare åren.
Ja.
Folk som spelar det här spelet älskar det. Och det säger ju ganska mycket. Och som du sa till mig för ett tag sedan, Sega har ju tagit upp licensen igen för Shenmue.
Alltså jag vet inte om det där stämmer. För att jag har läst en massa olika sidor som hävdar att Sega har köpt licensen, att de tydligen fortfarande äger licensen, att de inte äger licensen. Det enda jag vet är att Yu Suzuki är väldigt taggad på att göra Shenmue 3 när han, som han själv säger, har rätt. När tiden är rätt så ska han göra en uppföljare.
Ja, alltså jag tror att det blir... Det är nog svårt att göra en uppföljare så här långt efter.
Ja, det tror jag också.
Alltså nu snackar vi en helt andra möjligheter.
Mm.
Det här kan bli jättefel. Eller så kan det bli jättebra. Så det beror väldigt mycket på vilka han väljer att arbeta med.
Jo,
för då kanske det är bättre att han väntar tills han har hittat rätt.
Ja, för med dagens medel med Kickstarter och allt sånt där, så crowdfunding, så är det ju möjligt. Men frågan är vad Shenmue 3 skulle bli för spel idag.
Ja,
om man skulle inspireras för mycket av moderna spel.
Ja.
För jag menar, Shenmue var ju ett spel som inspirerade.
Och ja, det skulle bli... skulle det ta efter moderna spel, så kanske det inte skulle bli samma sak.
Nej, precis. Det är det jag är lite rädd för.
Det är ju risken med att göra ett spel så här långt efterhand.
Och jag säger så här, vi kommer att få ett avslut på Shenmue. Det kommer vi att få, men det kan dröja 10 år till. Vi vet inte.
Alltså jag hade nöjt mig typ med... det här kanske låter jättekonstigt nu, men typ en animerad film eller någonting. Alltså att man anlitar tecknare.
Så länge Yu Suzuki får avsluta sagan, för jag menar, han har redan skrivit slutet liksom.
Precis. Om ett spel känns för stort, så men bara så att man får se det visuellt, vittna slutet liksom.
Precis. Det, så känner jag också faktiskt. Och jag tycker att det är många, många i våra kommentarer här som frågade liksom, de var så här, man kanske får skaffa sig en Dreamcast nu. Och jag känner faktiskt så här att ja, jag tycker faktiskt det. Men man ska nog vara lite försiktig, för man ska nog man måste nog uppskatta den här typen av spel. Man måste nog uppskatta det här lite, att det inte alltid är så intensivt och så snabbt. Det är mycket gå runt och utforska själv, ta saker i en ganska lugn takt.
Ja, men alltså känslan av att bara kunna gå runt i en stad, friheten att kunna gå vart du vill i ett sånt här gammalt spel, det är ju ganska häftigt. Ja, men det här öppna världen, det tilltalar mig väldigt mycket. Och bara det faktum att du kan gå in i en affär och köpa choklad eller köpa små lotter eller läsk. Alltså sådana små detaljer tycker jag om. Och de är nödvändiga i såna här öppna världsspel.
Absolut. Det var ju väldigt öppet för sin tid, det här spelet. Så jag tycker att ifall man gillar den här typen av spel, jag tycker så här, man ska kolla på introt till det här spelet på YouTube. Känner man sig lite minsta sugen på det, så tveka inte på att plocka hem en Dreamcast. Försök dock att leta på andra ställen, Tradera, för att de brukar gå för så här riktigt, riktigt tråkigt höga priser på Tradera. Så kolla om en bekanta eller vänner som också spelar, om ni kanske kan få låna en Dreamcast eller någonting. Och liksom,
och om ni inte kommer över det här spelet, så finns det en sammanfattning, en film.
Ja, precis. Men jag tycker man ska spela spelet.
Jo, faktiskt. Självfallet. Alltså det är givetvis, men om man inte kan. För det är, alltså Dreamcast är en skör maskin. Ja, det är inte alla som funkar.
Nej, precis. Det är väldigt så här tråkigt. För att vi köpte ju en Dreamcast bara för att kunna spela Shenmue, och den var ju trasig. Så vi fick skaffa fram en till. Ja. Liksom. Men till slut så...
Jag hoppas att folk inte liksom... undviker det här spelet bara för att jag sa att fighterna var svåra. De är helt klart hanterbara.
Mm. Ja, ja,
man klarar av det, man måste öva lite bara.
Ja. Man ger sig in i ett tufft och ganska stort spel, men vi klarar det ganska snabbt. Så.
Ja, precis. Man klarar det.
Har vi sammanfattat klart Shenmue nu? Skulle vi rekommendera
det? Du menar om vi har flummat klart? Jag känner att vi har flummat.
Vi har liksom inte haft någon struktur.
Nej,
riktigt, men
vi har bara gyttjat omkring här.
Jag har bara suttit här och försökt under en halvtimme att uppmana folk till att spela det här spelet. Så att
jag har inte gjort det. Nej.
Jag vill väldigt gärna rekommendera det här till alla som är minsta intresserade av det, att faktiskt titta lite på YouTube och sen plocka hem det. Liksom.
Ja, men det tycker jag.
Ja. Du gäspar nu.
Ja.
Ska vi börja runda av?
Ja, jag tycker det.
Vi ska ju prata lite om vad vi ska göra nästa avsnitt, eller hur?
Ja, nästa avsnitt är ett avsnitt som jag vet kommer uppskattas av många av er lyssnare.
Mm.
För många av våra lyssnare är ju fans av Final Fantasy. Vi kommer inte recensera ett Final Fantasy-spel, utan vi kommer välja ut våra favoritstycken, våra favoritlåtar från Final Fantasy.
Musikspecial, tema Final Fantasy.
Ja, och vi har en gäst med oss.
Men vi avslöjar vi inte nu, va?
Nej, vi kan säga det då.
Nej. Ja. Men vi vill också såklart att vi vill höra vad ni har för favoritstycken från Final Fantasy-serien. Och kriterien är att det ska vara musik ifrån ett Final Fantasy. Det behöver inte vara 1-13, utan det kan vara Mystic Quest eller Tactics eller något jävla obskyrt mobil Final Fantasy. Så länge det är Final Fantasy i titeln, så får man använda låten.
Och det är okej att ta Aerith theme och Cid's theme och alla de här kända låtarna.
Absolut.
För de är kända av en anledning.
Ja.
De är otroligt vackra.
Så vi ser fram emot Final Fantasy special då?
Ja, det gör vi. Väldigt mycket.
Mm.
Hoppas ni har njutit av det här avsnittet, trots att vi var lite hafsiga, känner jag.
Vill ni få tag på oss, så gör ni det lättast på videospelsklubben.se eller på Facebook. Där tror jag nästan att vi nog svarar på kommentarer och sånt, mest på Facebook. Det är lättare att kommunicera där.
Det gör vi. Men besök gärna videospelsklubben.se ändå, för där finns det massor av roligt att kolla upp. Det
ja,
finns
absolut.
Videor, det finns massor av podcasts. Ja.
Det är lite av en portal för väldigt många...
För nördar.
Ja, nördar. Och vi är ett härligt gäng som finns där.
Och man bör ju nämna att det här forumet som vår gode vän Gassi startade, Social Gamer, det har fått en ny start.
Mm.
Så där kan man gå in och chatta med oss nördar.
Socialgamer.se va?
Ja.
Mm. Sen också jättegärna en iTunes-recension. Ja. På sin plats. Vi har 3 än så länge. Så vi skulle vilja ha några fler. Men fan, alltså, vem fan använder iTunes?
Jag vet inte.
Jag gör inte det, men ja, jag vet inte. Man, det är många som så här, säger att
så
man ska...
vi gör inte det, men vi vill gärna ha en recension.
Men vi man syns bra på iTunes.
Ja, det gör man. Precis.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och fortsatt att skicka in så fina kommentarer som ni gjort.
Det får ni jättegärna göra. Alltid lika roligt.
Och vill ni skicka teckningar till oss så kan ni skicka till Robin och Filippa Niklasson i Nynäshamn.
Oh,
nej.
Teckningar.
Nu känner jag känner så här att jag typ har börjat ju narra och lyssna lite grann. Så
nej, jag känner mer så här att jag har hybris.
Ja, kanske lite då.
Ja.
Ja, men vi lägger på här. För annars så drar vi bara iväg.
Vi börjar hamra nu.
Ja, det gör vi. Ha det så jäkla bra nu.
Ja, ha det bra.
Puss och kram. Ja.
Nu lät det som har du så kul på
tack för det. Oj oj. Har du så kul på restaurangen?